Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Hur är läget?
Ja, det är bra, det är bra.
Vi har ju haft ett litet ofrivilligt break.
Ja.
Du har varit lite risig.
Verkligen. Varit ordentligt risig. Frossa, feber, en vecka. Sedan tandvärk, sedan operation, sedan värk efter operationen. Jag tog bort en visdomstand. Ja. Så det har varit inte så aktivt från min sida.
Nej, precis. Och så allting är Andreas fel. Det var bara det. Nej, men ja, kul att du har kurat på dig.
Ja.
Jag kan intyga för dem som lyssnar att han är nästan återställd.
Nästan. Lite svullen i ansiktet, men annars är det
ja, precis.
Ganska bra.
Det kan man ju bli av en cheeseburgare också. Liksom.
Ja, det är sant.
Ja. Ja, vi har lite bonussamtal idag. Jag har ju lite olika idéer och funderingar, men du kanske vill börja?
Ja, jag har ju blivit nominerad till Guldsågen tydligen. Det är de här gästabudet, tjejerna.
Mikaela Blomqvist, ja, crew.
Precis. De är ju kritiker, alla tre de, som driver den podden. Och nu har de hittat på det här med Guldsågen då.
Efter, vad heter det, Hatchet. Det finns något sånt engelskt pris, va? The Hatchet.
Ja, just det. Ja.
Men Guldsågen är ju ett väldigt bra namn, det gillar jag.
Ja, det är Guldspaden, Guldsågen. Ja. Men jag tänker liksom sådär, jag blev som sagt nominerad då bland fyra andra, tror jag.
Ja.
Men det är ändå sådär, jag vet inte hur hedervärt det är egentligen att bli nominerad för en sågning.
De river ju upp saker.
Då river upp såren igen.
Då aktualiseras detta igen.
Mm.
När du så orättvist gav dig på vad han
Ardelius.
Heter. Ardelius.
Ja. Men jag vet inte ens om jag tänkte på den. Jag skrev ju den i Aftonbladet. Men jag vet inte ens om jag tänkte på det som en sågning. För det var ingen riktig recension egentligen, utan jag skulle mer skriva en längre artikel om den här boken och vad jag tyckte om hans syn på manligheten och sådär. Och min tagning var väl att den här personen säger ingenting om manligheten, för han är inte ens intellektuell. Han funderar inte på manlighet och kvinnlighet, han är liksom inte riktigt intresserad av de här ämnena.
Liksom.
Jo, det är klart det var en sågning, det blev en ganska hård sågning till och med. Så visst, jo, men det är klart det var en sågning. Men jag tänker att det kanske inte är det, liksom det mest, jag menar, det kanske inte är det mest hedervärda man kan göra som skribent. Guldspaden är ju lite mer liksom, det är ju mer hedervärt, så att säga. Tycker du inte det?
Nej, jag vet.
Ett riktigt gräv.
Ja, men vad fan. Nej, jag vet inte. Vad skulle det vara för gräv då? Att typ sossar säger vad som helst i sina valstugor. Ja, men det var ju en sån grej. De vann väl något jävla pris för det.
Men det var väl lite sossarna som sa vad som helst?
Nej, det var det.
Var det?
Ja, de värsta grejerna var det. Men det gäller ju alla säger vad som helst i de där jävla valstugorna.
Ja, det är klart. Ja. Ja, inte nu längre då, eller inte sen.
Men
det.
Nu säger de för lite istället.
Ja, nu säger de ingenting. Ja.
Nej, men jag bara gav ett exempel på att jag vet inte vad det innebär. Liksom. Men det här är ju ett nytt pris också, så det har ju... Priset kanske får status i framtiden.
Ja, just det.
Alltså, du vet.
50 år.
Om 50 år, Guldsågen. Jag hoppas verkligen att de guldpläterar en fogsvans och ger den till vinnaren. Så att det också finns en faktisk guldsåg.
Man får något riktigt. Man får något liksom
en
riktig...
En såg som är i guld.
Ja. I riktigt guld.
Nej, men den kan vara guldpläterad eller guld...
Inget,
det,
objekt. Det behöver inte vara guld, menar du? Eller?
Nej, men det måste vara snyggt gjort.
Som ett guldägg.
Det måste verkligen se ut som guld på ett foto och vara en stor såg.
Ja.
Kanske till och med en sån har du sett när folk spelar på en såg.
Ja, just det.
Ja, så den är omöjligt stor. Och du kan inte dölja den när du går runt med.
Ja. Men då tänker jag att det blir ännu mer beklämmande på något sätt med om man... En stor guldsåg som är otymplig och så ska man ha den i sitt hem.
Ja, och så är det.
Ja.
Och det är...
Jag började fantisera om att tänk om jag skulle kunna vinna det här priset år efter år efter år. Det vore lite... Jag vet inte om det...
Nej. Men alltså,
man har liksom fem stycken så här på väggen.
Ja. Kan man bara hitta på ett pris? Är det så det fungerar? Ja, det är klart, de är ju i tidningarna. De är ju i smöret, de här brudarna.
Ja, de har ju lite cred.
Ja, så då kan man hitta på en tävling och så vinner någon den.
Men jag tänker ändå, nu såg jag ju nästan priset som jag eventuellt skulle vinna. Men jag tänker att det är lite garvigt.
Jag tycker det är skitroligt och bra, för då kan de uppmärksamma recensioner och kritik som har någon substans. Mm. Liksom. Mm. Det är väl jättebra.
Ja, visst. Ja, visst.
Det är ju inte så att du skrev något helt puckat.
Nej.
I den.
Nej, jag är ganska nöjd med den artikeln. Då, så
ja. Visst. Mm. Ja. Må bäste man vinna? Ja, eller,
vad ska man säga? Jag kommer ihåg, det var någon som jag kommer ihåg, han... Bernur eller något kallar han sig på nätet. Ja. Han skriver på nätet och i Jönköpings veckoblad eller någonting. Mm. De andra kommer jag inte ihåg vad de hade skrivit.
Nej, men jag vet inte. Vad är kriterierna? Det vet man inte då. Och väljer de någonting?
De väljer.
Rustar de eller någonting? Ja, nej, men det är väl kul. Mm. Men, som sagt, vad jag hoppas. En riktig såg. Mm. Det är viktigt sånt där. Alltså, det är samma med, vad heter det, guldäpplen och skit. Ja. Då har de ju ändå ett äpple.
Ett riktigt objekt.
Ja, precis. Ja. Det tror jag är...
Ja, men det får de väl fixa. Men det borde de väl lyckas med på något sätt.
Och inte skoja till det för mycket och ha en ovanlig såg. Typ ingen japansk såg. Eller liksom ingen bandsåg. Ja. Vinnaren kan ju inte få en stor maskin. Mm. Jag skojar vad du ser. Ja.
Men en klassisk såg som man liksom... Mm.
Och så är galan på ett sågverk.
Förlåt?
Ett sågverk i typ Värmland. Mm. Typ att man är på ett sågverk.
Ja, man vinner sågen liksom. Drar in en halv mille.
Och det sprutar spån istället för konfetti. Mm. Mm. Ja, men det är...
Skilja spånet från betet.
Nej, men jag tycker det här är kul. Jag tycker det är ett roligt initiativ. Jag hoppas du vinner det.
Ja, det hoppas jag också.
Men det är svårt att veta när man inte har...
När det är så nytt.
Ja, precis. Vad var det jag tänkte på? Vi har ju haft... Det är ju ingen kul grej, men... jag tänkte på den här stora branden i Göteborg. Mm. Jag snackade ju med dig precis när det började brinna.
Just det.
Var ju typ innan du blev sjuk. Ja. Eller när du var lite sjuk.
Innan jag opererade mig, va?
Ja, jag tror det. Ja. Och då tänkte jag på att det här verkar ju ha påverkat väldigt många. Eller liksom, det blev en grej om detta. Det finns någon slags badhusbrand sorg över detta.
Ja, nej, men jag tyckte fan, det här är ju sorgligt. Mm. Det är ju sorgligt. Och det är 700 miljoner upp i rök.
Av kommunens pengar.
Av kommunens pengar. Dessutom en människa som dog. Det kom ju fram lite senare. Ja. Så det
var, det vad är det ju... värt? Typ 20 mil.
Ja, visst. Nej, men det är ju fan tragiskt. Så det var ju... Nej, det var ju en deppig grej faktiskt.
Ja. Jag...
Och skrämman.
Jag fick såna här tankar om Bibeln, liksom att
det är hybris.
Ja, precis, ungefär som när dvärgarna.
Jag har skrivit upp det. Oceana, hybris.
Ja, dvärgarna gräver för djupt i Moria, liksom.
Ja,
då väcker de någonting som de inte vet vad det är. Mm. Att bygga så här för konstiga grejer, massa rör och skit mitt i stan.
Ja, förargar Gud.
Ja. Det är
liksom, eller gudarna eventuellt.
Ja. Så det är ju... Så jag vet inte om man ska... Man kanske ska lägga ner det. Man kanske ska känna efter där och bara, ja, men då bygger vi inte det. Mm. Det här är ett otursförföljt projekt. Mm. Nu rör vi inte det här.
Men det är ju väldigt spännande också vad som faktiskt skedde där. Hur fan kan det här börja brinna på det sättet?
Ja, det fattar man ju ingenting. Det här är Göteborgs 9/11, skrev folk på internet.
Ja, det är ju lite osmakligt.
Det är ju roligt ju. Nej, det verkar. Men jag tror att om jag skulle gissa så är det... Så har det läckt svetsgas, acetylengas. Mm. Det är ju jävligt bra tryck i det med rätt blandning. Och så har det spridit sig alla de här,
i de här
rörskanerören och sånt.
Rörskanerören, ja.
Och sen så då går det på raven. Men sen på de här byggena också, det är ju väldigt oroväckande, men det har ju varit... Det finns inga, det är ingen som vill ta något ansvar för någonting. Det tillhör ju våran samtid.
Mm.
Så om NCC håller på med ett projekt, då startar de ett nytt företag som heter Projektet.
Mm.
Och sen har de underleverantörer som i sin tur är underleverantörer. Som i sin tur har underleverantörer. Så det finns liksom ingen, man vet inte ens vilka det är som befinner sig på ett bygge.
Nej, vet liksom inte, ja, det, vi har ju talat om det här, ja, förut. Förra året var det... tror jag 64 eller 65 som dog i arbetsplatsolyckor.
Vi har typ inte haft det sen vi moderniserade landet.
Ja, precis, det är ju oerhört mycket, och det beror antagligen, tror jag, på det du säger, att det är sån jävla slarv, ja, att det är 50 olika liksom halvkriminella, kanske jag inte ska säga då, men liksom när det är för jävla mycket hejsan spejsan.
Ja, det är kriminellt i den vidare...
I en vidare mening.
I en vidare mening är det. Den här hissolyckan i Stockholm, då visste man ju inte ens vilka det var som hade dött i hissan.
Nej, visst.
Och då är det plötsligt så här, vem fan är det här? Ja, det är någon tajik. Vad gör han här? Han typ bär gips. Alltså det är hallabaloo.
För också. Vilka har det där underföretaget till det företaget som anställer honom från något annat företag som har ett företag.
Till
där.
Den polska gubben som tar 35% av hans lön för att han ska få ens lov att vara i Sverige.
Och så bor han på en madrass i en förort någonstans.
Och här har ju...
Ja, men det är ju fakta.
Här har ju man tappat bollen i Sverige, och vi har ju ändå en stor arbetarrörelse i Sverige liksom. De har ju tappat bollen. Så här, varför ska vi ha helt dåliga byggen? Är det någonting vi är bra på i det här landet, så är det ju att se till att vi inte har helt kassa byggen. Vi har ju organisationer för det, vi har regelverk för det, vi har vilja för det. Allting finns.
Ja, men uppenbarligen har vi inte det längre. Utan nu är det hissansvejsan som gäller då.
Men vad håller, varför skulle vad håller LO på med personer? På dagarna liksom? Vad gör LO på dagarna? De typ...
Gett upp eller...
De har ett pingpongbord och PlayStation och pratar om att vi ska förkorta arbetsveckan till 4 istället för 5 dagar.
Mm.
Ja, men är det det som har hänt? Jag vet inte om det är det.
Mm.
Men man misstänker ju det. Att de har som ett Google-högkvarter.
Mm.
Och där de pratar om bara så här... roliga grejer. Fan, vad tror ni om det här? Sa de med whiteboard.
Troliga, för att ta Oceana igen. Jag tror ju att det är slarv. Till slut att man kommer fram till att men det här är slarv. Man kan inte ha den här gastuben där.
Nej.
Som står och läcker.
Nej.
Så de har slarvat.
Mm.
Men vi vet inte vilka det var som slarvade.
Nej.
För vi har ingen kontroll längre på hur med det
så här, vi känner till ungefär 80% av de personerna som har befunnit sig på det här bygget. Så kan det ju vara.
Mm.
Så det är 20% av personerna som inte ens polisen kan höra. För det är ingen som vet vilka de är.
Nej.
Så, det är sorgligt, men så kan det ju vara.
Ja, visst. Ja, men jag tycker det är katastrofalt dåligt och... Det blir ju jävligt osäkert. Då kommer ju bara fler och fler dö varje år.
Ja.
För det här började, jag vet att det här började hysteriskt dåligt.
Nu kan jag fel, för det, jag kan som vanligt nästan ingenting om det jag pratar om. Men första gången som jag hörde att det här uppmärksammades, då var det att det började dö massa arbetare när de typ höll på med tunnelbanan i Stockholm.
Mm-hmm.
Och så visade det sig bara, men vilka är det här liksom?
Mm.
Och då var det en massa slarv med skyddsutrustning och grejer. Och då var det så här någon märklig utländsk firma som var någon under, som ingen har koll på liksom.
Polack
eller ryss. Ja, eller någon jävla irländare. Eller så kommer de och bara, skiter väl jag har den jävla selen och liksom. Och så börjar det.
Ja, just det. Det blir som en sån här gammal machokultur då som revivas.
Ja.
Att vara hjälm, det är bara bögar som har hjälm på sig.
Ja, men visst. Och det kan jag kan hålla med om det. Att man ska ju inte bara vara riskaversiv såklart. Men många av de reglerna som finns inom bygg och industri, de har ju statistiska orsaker.
Mm.
Om du måste hålla ner 2 knappar samtidigt med båda händerna för att köra en stor pressmaskin, då kan inte ena armen vara i pressmaskinen.
Nej.
Och om du gångrar det med 5 miljoner pressjobb varje år. Mm. Så kommer du liksom, oavsett att folk sköter sig, så kommer du rädda 15 armar.
Mm.
Det är statistik liksom.
Mm. Mm.
Och det kan ju vara, det är ju ett rimligt skydd för arbetarna liksom.
Ja, ja, visst.
Och fan om du bryter, jag har ju en kompis som pajar hela jävla ryggraden på ett scenbygge. Då är, ja, kan ju inte han arbeta längre.
Nej.
Då har jag bara, ja, du kan aldrig jobba igen med det här liksom. Mm. Det är för jävligt. Så det
är... Och det är så jävla onödigt.
Mm. Men ja, så jag vet, ja, vi får väl se vad som händer. Det kanske inte händer så mycket.
Mm.
Liksom. Men ja, som sagt, jag tycker inte man ska bygga upp det där igen. Ta det lite jävla lugnt.
Aha, det ska vara som ett, monument över hybrisen.
Ja, men bygg något annat. Tänk på Babelstorn och var försiktig här liksom. Det är ju jävligt. Sen är det en annan sak att alla såna här saker är väldigt viktiga för Göteborgs ekonomi. För om det är 500 000 besökare så ska de bo någonstans och så ska de äta och så gör de andra aktiviteter och så liksom.
Ja, det handlar ju om hundratals miljoner som pumpas in, ja, i ekonomin.
Typ vanliga småföretag.
Ja, ja, visst, ja, visst. Någon ska tvätta lakanen på hotellet, ja, och det handlar ju om asmycket stålars.
Jag pratade med några vänner om det igår och jag tror att det är det som Sverige, eller vad säger jag, Göteborg är mer som en småkommun på det sättet. Att oavsett vilket parti du företräder i Göteborg,
mm,
så är det, har det traditionellt sett alltid varit det viktigaste. Det är att businessen ska rulla i Göteborg.
Mm.
Det spelar liksom ingen roll vilket parti du kommer ifrån. Utan
det är Göteborgsandan på något sätt, eller?
Ja, skulle man kunna säga. Mm. Och då är det liksom... Ja, men Stena ska ha en jävla snurr. Volvo ska ha en jävla snurr. SKF ska ha en jävla snurr. För att det är det som gör att alla vi andra kan ha det bra här.
Mm.
Och då spelar det ingen roll vad du har för partitillhörighet.
Mm.
För det kommer sen.
Mm.
Business först.
Mm.
Och där tror jag inte vi... Jag tror inte att vi är som andra där. Liksom.
Nej, mycket Liseberg.
Ja.
Det här måste ju bero på Liseberg väldigt mycket och Svenska mässan och så.
Ja. Jag tror det har varit typ kommunens största inkomstkälla. Nej, skatten är ju det såklart. Men efter det...
Mm. Att Liseberg, kommunalskatten.
Ja, den
så Liseberg.
Ju, ja.
Som är ren vinst.
Mm.
En kassa.
Ja, inte nu då.
Nej, ja, inte nu.
Mm.
Nej, men det är synd.
Det måste ju vara
De hade ju byggt ett temahotell också som jag blev lite nyfiken, ja, nyfiken på. Det skulle vara lite... lite som Ostindiska kompaniet eller så här stora kinesiska grejer.
Jag har sett bilder, det är så där.
Ja, det är okej.
Okay. Det är både fint, men det är liksom inte, det är väldigt oäkta.
Mm.
Så det är liksom lite som mardröm. Alla hotell. Det är lite mardröm över det. Typ att det är en rutschkana i hotellet.
Aha, okej.
Okay. Kan man inte bygga ett seriöst, riktigt, gammaldags hotell?
Ja, men de har ju byggt det här för barnfamiljer, så man själv är ju inte publiken riktigt
här. Nej, absolut, men barnfamiljerna är ju ännu större behov av autenticitet.
Mm.
Jag kan ju flumma. Mm. Barnfamiljerna skadas ju på ett helt annat sätt av icke-autenticitet.
Aha, okay, ja.
Liksom, såklart.
Ja.
Det är ju,
Men jag menar, Disneyland är ju inte autentiskt, eller?
Nej, men det är ju också helt perverst.
Ja, det är det ju.
Alltså, vad är likheten mellan Tolkien och Bukowski? Båda hatar Disney.
Hatar Musse Pig.
Ja, för de tycker det är helt sjukt, liksom. Tolkien, han kritiserade ju Disney väldigt mycket också för att man förvanskade sagor.
Ja, men man förvanskade det europeiska kulturarvet nästan.
Man fördummade det, man tog bort element som var för de vuxna.
Mm.
Man liksom, det fanns ganska brutala grejer i Grimmsagorna. Och så liksom, eller de arturiska legenderna.
Ja, ganska mörk.
Precis, men då liksom rensar man bort, vet, det jobbiga där.
Mm.
Rensar man bort det.
Mm.
Och Tolkien, vilket jag tyckte var lustigt, han hatar ju dvärgarna i Snövit, i Disney Snövit.
Mm.
För de var ju så här efter, de är ju efterblivna.
Mm.
Och den synen har ju inte Tolkien på dvärgar, att dvärgar är efterblivna.
Nej, de är inte fyllon, de är inte små fyllon.
De är inte förståndshandikappade fyllon.
Nej, precis. Så han irriterar ju sig på det naturligtvis, ja, väldigt mycket.
Ja.
Men det finns något med dvärgarna som är en konflikt. Liksom. För han, den här dvärgen, blir ju irriterad på att dvärgar inte spelade dvärgarna. Eller den lilla dvärgen, du vet, den mest berömda dvärgen.
Tyrion från Game of Thrones.
Ja, precis. Ja. Han blev väl irriterad på det, att det inte var dvärgar som spelade dvärgar. Nej.
Utan han har ju stått för en rörelse. Tyrion i Game of Thrones tycker motsatsen. Han har ju stått för en rörelse att dvärgar inte är dvärgar.
Nej, precis.
Men en annan person blev förbannad för att det tar arbetstillfällen för
oss. Ja, precis. Ja.
Liksom.
Ja, det är lite mer... Den dvärgen som säger det senare där är ju lite mer en lowbrow-dvärg.
Han är en knegadvärg.
Han gillar
att vara i gruvan, så att säga. Han kör sin shit. Han tycker det är viktigt att kunna köpa sitt lite mindre mil. och ta hem det till sitt lite mindre hus. Och så är han nöjd med det. Men han behöver jobb. Men Tyrion då, Peter Dinklage som han heter, han har liksom kommit upp sig. Han är som Ann Ramberg. Det är en borgarkärring med fina åsikter, va? liksom.
Okay.
Du har råd att ha fina åsikter när du är så rik som Peter Dinklage. Så Peter Dinklage håller på med liksom, att även fast de är små så kan deras rättigheter vara stora.
Dinklage och Tolkien, de har ju det gemensamt att de förstår att de här dvärgarna i sagorna inte har kromosomfel, vad man ska säga. Utan dvärgarna är...
Akondroplasi.
Ja, precis. Ja. Dvärgarna, känner jag inte till att det heter så, men att dvärgarna är helt enkelt sagofigurer som inte...
Det är ett väsen, de är ingen människa.
Nej, precis.
Det är ingen människa som det är något fel på.
Nej, som har något syndrom.
Hormonfel eller kromosomfel.
Och det är ju korrekt och bra.
Mm.
Och så, men dels... Det är då, jag vet inte hur man, de skulle ju göra Snövit och de sju dvärgarna som är, vad säger man, real acting eller live action. Men det gick ju kanske inte så bra med den filmen, och jag tror inte den ligger nog fortfarande i, trots att den är filmad mer eller mindre, så ligger väl den i en development hell igen på något sätt. Och,
de castar ju den med så här. Multikulturella dvärgarna blev companions och alla kommer från en egen världsdel och nationalitet och läggning och så vidare.
Lite som hobbitarna i den nya de är ju hobbitar.
Dvärgarna i The Hobbit.
Dvärgarna i The Hobbit. Mm. Eller i den senaste serien där kommer jag att tänka på.
Men det,
var vi någonstans? Börjar vi där?
Okej, men jag har en vidare poäng här. Vissa sådana här saker blir dassiga om man pratar för mycket om det.
Mm.
Det är som sex och samlevnad är mycket bättre om det inte är massa ord och samtal.
Mm.
Det är liksom, det sker inte i en ord- och samtalsmiljö.
Mm.
Utan det är liksom, det är något annat. Det är ett annat väsen.
Mm.
Och jag tror det är samma sak med det här med dvärgproblematiken. Att ju mer man pratar om det, desto sämre blir det.
Man för, perverterar det nästan.
Ja, precis. För att, rent tekniskt är den här personen inte dvärgväxt för att han är över 1,55 och därför alltså allting blir bara dassigt. Men om man istället som tolken bara, men det här är ingen människa, det är liksom en annan ras. Och de är något annat. Då har det ingenting att göra med dvärgväxta människor. Punkt. Punkt. Liksom.
Det så borde det ju bra. Ja. Men så har man ju där i vår tid när man hela tiden går in och tallar på saker.
Exakt.
På det här just det här sättet. Ja. Som till exempel i The Hobbit, den trefilmserien där. Så blir en som man började kalla snyggdvärgen då. Mm. Blir ju kär i en alv.
Ja.
Och så har de en romans eller
en platon. Mellan de olika raserna skulle man kunna säga.
Ja, det kan man säga.
Om jag uttrycker mig så.
Ja. Men så om man kör Tolkiens... även hobbitarna i Sagan om ringen blir ju lite kära i de här alverna för att de är så
men
vackra.
Men undrar om man har så här väldigt går kort liksom inte... och tjock penis, kan man tänka sig det? Typ som
att dvärgarna har det.
Ja, typ att även snyggdvärgarna har väldigt kort fast ändå väldigt tjock penis. Man kan tänka sig att dvärgar har det.
Jag kan tänka mig att de har lite spetsig, kanske diamantformad penis.
Ja, alltså, ju mer... Så skulle det kunna vara. Det är inte omöjligt.
Tjock, men lite som... Ja. Som en lök.
Som en lök. Ja, faktiskt. Ja, nu när du säger det. Det var någon som sa någon gång att... vad heter han som var med i Twins med...
Twins? Joe Pesci?
Nej.
Vad heter han? Danny DeVito.
Ja, att det var någon som sa det någon gång om Danny DeVito.
Han
ser ut som en snubbe som har väldigt, väldigt kort men väldigt fet penis. Jag tycker bara det är roligt.
Ja, det är ganska roligt.
Med en lökformad, ja, absolut.
Ja. Ja, en penis som är lite som han själv liksom.
Mm. Det är inte otroligt.
Han är ju lite kort och...
Ja, precis. Ja. Ja, men det är...
Ja, men rimligt.
Men... Ja, det om dvärgar i alla fall. Ja. Men jag blir lite trött på samtalet. Alltså på...
Dvärgsamtalet.
Jag blir trött på dwarf rights. Det är ingen nödvändig... Peter Dinklage är liksom... Peter Dinklage är i första hand en emo-kärring.
Ja,
det är det han är i första hand.
Ja.
Och sen skiter jag om han är en dvärg, om jag ska vara ärlig. Och han har varit så pretto också. Han blev ju känd i den filmen The Station Agent.
Ja, som jag har sett. Ja. Han var faktiskt jävligt bra.
Mm. Och så ska han vara sådär liksom bara... Åh, det behöver inte bara vara att man blir sparkad i röven. Utan man kan vara en riktig skådespelare och blä. Mm. Och det är så här, ja, du är verkligen någon kortvuxnas Sidney Poitier liksom. Ja, det är du verkligen. Mm. Så här. Det är ingen stor konflikt för oss fullängdsmänniskor, den här debatten. Vi fullängdsmän har ingen bryr oss inte om den här.
Vi har aldrig haft det här problemet.
Vi tycker att det här är små problem. Om sanningen ska vara.
Du, jag skrev upp en sak som jag tyckte var kul. Jag har ju alltid sagt Macron.
Mm.
Uttalat det Macron.
Ja.
Och så, jag tror att alla andra har gjort det också.
Mm.
Tills dess att det har hänt en slags skiftning i hans status i svenskarnas ögon, tror jag. Det vill säga, när en fransk president kommer till Sverige...
Mm.
Då skärper folk till sig och börjar uttala namnet på franska.
Mm.
Kan det vara så? Kan
det kan det vara. De var olidliga inför statsbesöket. Var de ju olidliga på Sveriges Radio. Då kanske någon börjar så här. Ulf Kristersson, bla bla bla, luktar på sina fjärtar. Och Macron. Och sen hörde man nästa bara, bla bla bla. Jag 39 Gripen, Olof Palme. Macron. Så blir de liksom, de försöker...
Man går in i det totalt.
Ja. Och jag då, vi håller ju inte med varandra här. Men jag tycker att man ska använda den traditionella diplomatstandarden. Att det ska höras att man kommer från Sverige.
Mm.
Så att man ska... Till exempel om man pratar engelska så ska man prata...
Hello, how are you?
Exakt.
I'm fine today. Have you been here before?
Ja, för när du börjar låtsas att du kan prata Oxford-engelska, då låter du som en sån jävla idiot för någon som är född med det språket.
Mm.
För du kommer inte därifrån.
Mm.
Om du kommer bara, Hello, top of the warning. Liksom, du löser inte det. Mm. Så då är det bättre att inte försöka. Då är det bättre att...
Men finns det inget mellanting där? För det är liksom, om man läser på grov diplomatsvenska, mm, så tänker ju bara folk på att den här personen talar diplomatsvenska och hör inte vad du säger eller läser, om du till exempel citerar någonting.
Ja, men låt oss ta upp då Lex Welbeck. Mm. Jag uttalar inte honom felaktigt, det vill säga jag säger inte Hollebeck som ingen någonsin har sagt. Jag uttalar inte det efter bokstäverna. Nej. Men däremot så säger jag inte heller mer som det låter på franska, Welbeck.
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 Säger de så? Eller?
Ja. Så säger jag inte heller, utan jag säger en svensk version av det korrekta uttalet. Mm. Jag säger inte Descartes.
Nej.
Och jag säger inte Descartes. Eller Descartes.
Nej, du säger Descartes.
Descartes. Ja. Och där tror jag är den rimliga
medelvägen. Men då försöker vi komma överens om... Jag har ju läst... nu har jag varit sjuk. Jag har legat i min säng. Mm. Så jag har börjat läsa... Det var faktiskt Mikaela Blomqvist. De nämnde Emmanuel Carrère, som man skulle säga på franska. Mm. Men jag tänker då, om man ska vara lite Carrère.
Jag hade nog sagt Carrère.
Nej, men det kan du inte
typ
säga.
Som
Carrère. Carrère kan Carrère. Man också säga. Carrère. Fläskkarré.
Fläskkarré. Karré bara.
Ja, okej. Karré. Ja, men då blir det ju svårt. Då blir det ju en slags... Då blir det svårt att... Menar han John Le Carré? Eller menar han Carrère? Eller Carrère?
Ja, men det kan folk läsa av kontexten.
Ja, okej. Okay. Ja. Men hur som helst, jag ville tipsa dig och lyssnar också om Emmanuel Carrère. För han är jävligt underhållande författare faktiskt. Ja, just det. Det var någon text av Mikaela Blomqvist där hon nämnde någon bok av honom. Så jag började läsa en bok som heter Yoga. Som jag irriterar mig på honom väldigt mycket. Men boken rakt igenom är underhållande och liksom intressant. Han skriver så bra. Då läste jag, sträckläste jag en bok igår som heter... vad fan heter den? Klassresan eller någonting. Mm. Då är det någon ung pojke som åker på en klassresa. De ska åka skidor och sådär. Och så är det är som en thriller liksom. Så jag kunde inte släppa ifrån mig boken. Och den här lånade jag också då. Jag håller en bok som heter I Am Alive and You Are Dead. A Journey into the Mind of Philip K. Dick. Mm. Som är en biografi om Philip K. Dick av den här franske författaren. Mm. Som är, den är, som jag läser i engelsk översättning naturligtvis, som är skitbra.
Mm. Varför kommer jag att tänka på att det finns någon koppling också mellan Welbeck och Philip K. Dick?
För att Welbeck älskar Carrère.
Okay.
Och de är ömsesidigt beroende av varandra och kanske känner varandra lite. Så det var också i min sjukdomsperiod så lyssnade jag om på en intervju med den sista intervjun med Welbeck enligt hans egen utsago då, som han har gjort på scen. Gjorde han Luciana för 4 år sedan. Och då nämner han, då får han frågan sådär, vilken samtida fransk författare tycker du är okej och bra? Det med Emmanuel Carrère då. Mm. Så då tänkte jag, men fan, jag måste nog läsa lite Carrère.
Jag har ju läst väldigt mycket Philip K. Dick.
Ja, det var ju därför jag tänkte att du skulle kunna vara intresserad av den här.
Ja, precis.
Alltså överraskande jävla bra.
Jag tycker att min forna favoritbok var The Man in High Castle. Mm. Som inte påminner särskilt mycket om tv-serien. Mm. Den är jävligt bra. Jävligt cool bok.
Ja, jag läst.
Och sen så gillar jag väldigt mycket... Valis, som är en helt galen bok som handlar om hans egna vanföreställningar och reinkarnation, och den är helt galen, men det är en jävligt cool bok. Valis är sån där bok som man kanske kan läsa lite då och då, eller liksom, man kommer inte fatta så mycket, men det är okej. Det är så här jävligt skön space. Cool grej, men jag har läst mängder med honom nu när jag tänker efter. Jag gillar verkligen Philip K. Dick. Men,
vi kanske borde ju läsa något om honom igen så småningom.
Ja, jag kan ju läsa om någonting då. För jag har nog tagit det bästa. Ur ledartiden är också cool. Okay. Ja, eller nej, på svenska heter den I baklängesklockans värld, tror jag. Mm.
Det är inte Heinlein, va?
Nej, det är Philip K.
Dick. Det är Philip K. Dick.
Ja. Det finns mängder. Och så, jag tror att det är några av de böckerna också. Vad fan den nu heter, men den är ju Truman Show, bygger på någon av hans böcker. Och,
shit.
Så det finns mängder. Jag har nog de flesta hemma, tror jag. Faktiskt. Tror jag. Jag har nog. Om du vill låna någon, så tror jag jag har det. Men det verkar ju intressant.
Det är någonting som...
Jag ska ta en bild på den, för jag är ju sån jävla biblioteksvägrare.
Ja, tydligen. Och du tycker att folk ska köpa böckerna istället för att låna?
Jag kan ju fan inte hålla på att låna böcker. För fan köpa böcker. Bibliotek är ju en stor scam. Man tar... Tänk att du skriver en bok. Och så trycker man en sån. Och så ska 20-30 personer vara på att talla på en kopia. Där fattar du väl vem som är losen. Det är fan du som författare. Men då betalar de i och för sig ut en biblioteksavgift då. Men den är ju såklart mycket lägre.
Men vad fan. Nu har jag ju läst asmycket böcker hemma. Det är den här som jag nu nämnt av Karär. Och jag har även läst Thomas Bernhard. Sitter med en bunt hemma med Thomas Bernhard-böcker. Bara player. Mm. Hade jag köpt de böckerna? Jag har ju inte råd att köpa de böckerna. Så nej, det är liksom, du förstår ju det. Tjäna mer pengar.
Då får du tjäna mer pengar. Och jag vet inte. Nej, men jag ska inte. Det känns som att jag är den enda i hela Sverige som skiter på bibliotek.
Ja,
det här är en förlorande. Det här,
kanske får ge upp den.
Jag ger upp det här. Ja, jag gör det nu. Ja, jag ger upp det. Är bra. Det. Ja. Jag tycker det är okej. Men jag... Det är inte
som du har tänkt efter riktigt där.
Nej, men det är ju det. That's the fun. Det är svårt att vara motståndsman. Man får ibland ta meningslösa fighter. Ja. Ibland. Bara för att röra om.
Light. Just det, vad heter det? Light ghost, höll jag på att säga. Vad heter det?
Gaslighting.
Ja,
fast inte riktigt.
Nej, men det är nästan gaslighting.
Nej.
Nej, okej. Men hur som helst, Karär har skrivit en bok som som handlar om gaslighting. Som heter Mustaschen.
Den har jag läst. Är det han?
Nej, jag vet inte om du har läst den. För du har nämnt en bok som heter Mustaschen. Men jag berättar handlingen. Då är det att han har... En dag så rakar han av sig mustaschen. Och så säger hans fru, och så frågar han sin fru eller någonting sådär. Jag har inte läst boken. Men så frågar han sin fru, men vad tycker du hur jag ser ut nu utan mustasch?
Ja, Du har aldrig haft mustasch.
Nej, men jag har läst den. Har du läst den?
Är det den då? Den är skitbra.
Ja, just det. Och så, vi behöver inte spoila slutet, men det går mot mörkare och mörkare inre situation här.
Det är polisonger och det är helskägg och det är... Det är alla olika typer av mustaschprydnader du kan tänka. Nej, jag
men då har du ju läst
Carré. Ja, då har jag det. Jag har bara glömt av namnet. Jag har bara glömt av Carré. Men jag kände igen det. Men det är mustaschen.
Det är det bara.
Jag läste den när jag växte upp. Den är skitbra.
Det var från 90-talet, va?
Ja, precis.
Fan, då kanske jag borde läsa den.
Ja, men den är ganska cool. Det är ingen stor bok heller. Och så är det väldigt... Utan att avslöja någonting också så minns jag att den är väldigt suggestiv. Så du börjar tänka på grejer. För att han får dig att tänka på grejer. Och det gör att du misstänker vart saker är på väg. Fast han har aldrig skrivit det. Han suggesterade i dig. Jävligt smart.
Nej, men han är skicklig. Den här killen är smart helt enkelt.
Men vad kul att det är han. Jag är så jävla...
Men det är kul upptäckt när man upptäcker... Jag hade ju inte läst ett skit av Karär. Så nu känns det verkligen som en rolig upptäckt. Och jag liksom lånar böcker och läser dem. Och bara tycker fan vad bra. Och blir glatt och överraskad av att den här Philip K. Dick-boken var...
Men den läste jag. Grym, alltså. Den var ju populär. Mustaschen var ju populär ungefär samtidigt som Tärningsspelaren av Luke Reinhardt var populär.
Okay.
Det kom några olika böcker som var populära samtidigt. Så här, har du läst Mustaschen? Har du läst Tärningsspelaren? Har du läst American Psycho?
Det är lite samma period.
Så.
Ja, men han var nog jävligt stor liksom. På 90-talet.
Ja. Men fan vad kul.
Och så blev det en film också, Mustaschen, tror jag.
Asså? Ja, det kanske det blev.
Och även den här skolresan. Blev film.
Ja. Men det här ska jag faktiskt gräva lite. Jag har helt glömt av det. Jag kommer inte ens ihåg att jag hade läst det.
Emmanuel, jag tror du skulle gilla den här Philip K. Dick-boken också. Ja. För den,
jag av någon anledning har jag alltid trott att det var en gammal bok, Mustaschen.
Jaha, någon sån här 40-talsbok?
Ja, precis. Aha, okay. Ja, det är nog därför jag inte lyckades komma på det. Ska vi ta ett litet break?
Det kan vi göra.
Ja. Du tänkte på Eric Weinstein. Weinstein.
Ja, du tipsade ju mig om ett avsnitt när han var med i heter den Modern Visions? Nej.
Ja, någon tuntig kille som har en intervjupodd.
En brittisk kille, ja, som ser fruktansvärt amerikansk ut.
Ja, men det är lite så här pretty boy, modern media boy.
Ja, typ gymkille.
Ja, gym. Typ så här, det känns som att han gör goda affärer. Jag gör goda affärer.
Ja, visst. Ja. Ja. Man litar inte på honom.
Nej. Men han var med där, ja. Han har ju inte varit med i någonting på ganska länge. Eric Weinstein, han var ju med i Rogans podd och så vidare. Han är fysiker och matematiker sedan tidigare. Har presenterat sin egen modell för hur universum fungerar, som är ganska flummig. Och sen så har han haft en egen podcast som heter The Portal. Mm. Och så har han varit med i lite olika sammanhang. Han arbetar som han arbetar med Peter Thiel i hans investmentbolag för att undersöka olika grejer. Och har varit en del av kritiken mot speciellt kanske hur akademia missköts och varför vi inte gör några framsteg inom vetenskapen. Mm. Jag bara sammanfattar för de lyssnarna som inte vet vem han är.
Och han är bror också med
Brett Weinstein som Weinstein. Är biologen som man kan googla om man vill, för jag tänker inte förklara helt vem det är.
Nej. Mm.
Men han var med i det här samtalet och jag tipsade dig om det för att jag tycker att ibland så tycker jag att han säger så himla bra grejer. Mm. Ibland så tycker jag att han gör jävligt vettiga analyser om vad som händer. Och han pratar ju om att i det avsnittet så pratar ju han om det här att allting blir en värld där man hela tiden förhandlar om sanning. Allt är representation. Mm. Liksom. Mm. Och då blir det även det som gör då att liksom, den som är bäst på att representera någonting, den blir chef för Harvard. Mm. Det är inte den som verkligen gör någonting.
Nej, det är inte meritokrati utan det är något annat.
Ja, precis. Det är liksom... Och det är det som också drabbar att nyheterna handlar inte längre om fakta. Mm. Utan det handlar om representation. Mm. Vetenskap handlar inte om fakta. Det handlar om representation. Mm. Allting gör det liksom. Mm. Jag gillar den idén. Jag tror att han har helt rätt i det. Mm. Och hon fick ju sparken nu, Harvards president. Mm. Och då har ju vissa anklagat personer för att hon fick sparken för att hon är svart eller någonting och massa jävla grejer. Men sanningen var ju den att det var ju att hon...
Ja, hon var ju plagiatanklagad delvis, va?
Ja, precis. Och det var ju solklara plagiat. Mm. Där hon har tagit hela idéer från andra personer utan att citera dem. Och det som är så jävla konstigt med den här situationen, det är att sånt tittar man ju på när man tillsätter en president för Harvard. Mm. Men hon har ju slunkit igenom ändå. Mm. Så förmodligen har ju de känt i ledningen att de har så stor press på sig att diversifiera.
Vi är tvungna att se mellan fingrarna här i den här situationen.
Vi är tvungna att diversifiera. Vi måste ha en kvinna, vi måste ha en svart kvinna. Mm. Vi är tvungna att se mellan fingrarna på det här. Liksom. Mm. Och så blir ju inte det bra. Mm. För hon är ju inte...
Hon är inte kompetent.
Nej, precis. Ja.
Som det visade så i den här utfrågningen i, vad var det, kongressen?
Ja, eller senaten.
Senaten, ja. Senatsutfrågning. Där hon menar då att, nej men det, hon fick väl frågan där, ja är det, när man hotar judar till livet, är det då ett problem? Är det mot reglerna då? Mm. Nej men det beror på ungefär. Men, ja.
Det som föranledde det var ju att massa studentorganisationer stödde Hamas. Mm, mm. Och det liksom är ju inte så bra. Mm. Om massa studentorganisationer och de högre läroväsendena stödjer terrorism. Mm. Och då, det är ju därför det blev utfrågningar av det. Mm. Och då darrar hon på manschetten där liksom. Mm. Och då, det retade ju upp till exempel Bill Ackman då. Mm. Som är en Harvard-alumni.
Och bidragsgivare eller?
Och stor bidragsgivare för att han är så jävla rik. Mm. Så han visste ju inte om det här innan. Men han bara, vad är det som har hänt med universiteten? Mm. Så han lärde ju sig ganska sent det här då som vi har pratat om upprepade gånger. Att de har blivit ideologiskt kapade.
Det här är en 70-årig man eller plus?
Ja,
eller?
Så gammal är han nog inte. Okay. Jag vet inte hur gammal han är. Jag har bara hört, jag tror inte ens jag har sett bild på honom. Jag har bara hört honom i intervjuer och så.
Men han kanske också har haft, vad heter det, skygglapparna nedfällda då?
Ja, men han trodde, för han har ju jobbat i investeringar och i företagen med det här som heter DEI. Ja. Och det står ju för Diversity, Equality och Inclusion. Ja. Så han har jobbat med det. Men han trodde ju att det hade att göra med, han trodde ju mer innan att det hade att göra med, det är klart att vi inte ska ha rasistiska företag. Mm. Men han väl började gräva i det och inser att det är en massa konstig marxistisk ideologi som gör att det spelar ingen roll vad Israel gör. För eftersom de har makten så är de alltid förövare. Så det har ingen betydelse vad som händer.
Ja, just det. Ja. Indirekt. Ja. Så när han är judiska så är det...
Precis.
Så när han alltid fel.
Ja. Och när han började lära sig om vad det är som har hänt inom universiteten och läst på, då inser han att det här är helt galet. Så då börjar ju han också gräva i de här sakerna. Mm. Leta efter plagiat. Kolla då liksom. Mm. Vad fan är det frågan om? Mm. Så han var ju en del av det. Mm. Okay. Och få bort henne då liksom. Mm. Och det är väldigt bra. För då inom akademia nu så har vi då. Och jag säger vi. Alltså vi som är kritiker mot vad det är som har hänt. Då finns det en person nu. Som har jävligt mycket pengar och makt. Mm. Som kan hjälpa till. Och rensa upp liksom. Mm. Och det är ju, det ser jag som jäkligt positivt.
Det blir något verkligt då på sätt och vis. Att det är liksom den här
personen. Ja, men det är en delseger för alla att få bort en sån jävla idiot som inte ska vara där. Mm. Du vet, årslönen tror jag är $900,000 för den rollen. Mm. Då kanske man ska ha en vettig person där liksom. Mm.
11 miljoner ungefär svenska kronor. 11-12 eller
något. Men jag har en idé och jag vet att det här är en känslig idé, men jag ska ta upp den så fint jag kan. Och det är som jag har, jag vet inte vem som framför den på internet, men det är liksom att meritokratiska urval är inte kompatibla med inclusion och alla de här idéerna. Mm. Du kan inte både, du får välja. Mm. Du kan inte både ha liksom att alla ska kunna vara på Handels i Stockholm. Mm. Du kan inte ha det och samtidigt ha ett meritsystem. Det är en logisk omöjlighet att sammanföra dem. Och det är det som är liksom grundproblemet med detta. Mm. Att vill man ha en då av någon anledning en viss hudfärg och ett visst kön på en professor. Mm. Då kanske rent statistiskt så kanske det hamnar på noll. Mm. Varför har vi ingen samisk professor i fysik? Mm. Det kanske bara beror på att statistiskt så hamnar det på noll. Mm.
Och den personen som är sam, det existerar kanske inte en same, en kvinnlig same på den nivån som håller på med fysik helt enkelt. Den personen existerar inte.
Nej, och det är därför i meritsystemet då. Ja. För att i det hårda urvalet.
På ett fantasiplan kanske det finns, men inte i realiteten då.
Jag kan ge ett exempel. Ashkenazi-judarna har plockat hem 20% av alla Nobelpris. Mm. Och de är, vad är de? 0,6% av världens befolkning. 0,3% av världens befolkning. Mm. För att Ashkenazi-judar är jävligt, jävligt duktiga. Och vad det beror på, det vet vi inte. Mm. Eller det tror jag vet. Men jag behöver inte säga det. Mm. Men, och då har du liksom så här. I ett meritokratisystem så spelar det ingen roll att 20% av de som knappt utgör en grupp överhuvudtaget tar hem det. Mm. För att det är ett meritokratisystem så är vi nöjda med det. Mm. Tack för hjälpen! Ja, ni uppfann det här. Ni gjorde det, ni gjorde det. Tack. Mm. Vänligen tack önskar vi er från alla andra, kära Ashkenazi. Mm. Men i det här andra tänket som de har, då ska ju inte de ha ett enda jävla...
Då ska rasistisk föreställningsvärld, ja. Så blir det ju problematiskt. Det var ju det här som hände i Nazityskland. Mm. Att de uppfattade ju som problematiskt att judarna hade så många positioner som advokater, precis, och jurister och journalister och sådär. Ja. Det provocerar ju dem. Mm. Så där hade man ju inte det synsättet.
Nej. Och
nu börjar det bli på liknande sätt igen då.
Ja. Och åt andra hållet så det finns ju grupper som vi kan säga vad som helst om de grupperna. De kanske är de godaste som finns. Men de har ju inte tagit när det kommer till västvärldens meritokratiska akademiska system så har de ju ingen inverkan överhuvudtaget. Mm. Och då är ju frågan om vi ska vi flyga ut i någon djungel då? Och bara, helvete, vi måste ta någon gubbe här. Andreas ber mig att ta det lugnt, men jag lovar dig att jag kommer hålla mig inom lagens. Jag lovar att
det borde hålla mig
inom lag. Allting jag kommer säga här är lagligt. Mm. Men och jag tror att jävligt många i det här samhället som tycker att de här idéerna är dumma. Mm. Vilket de flesta gör. Mm. Jag tror inte de har förstått konsekvenserna. Jag tror inte man har fattat hur jävla galna de är.
Nej.
Zombie Lackman. Ja, ja. Jag tror inte man har fattat hur bad det är liksom.
Precis. Och där var ju Eric Weinstein.
Som vi började prata om. Ja.
Han var ju i det här programmet då i Modern Visions. Jag hoppas det heter så. Heter det så?
Jo, det är Modern Vision. Ja.
Ja. Nej, men han menar ju att liksom... Han menar ju att liksom världen är så...
Modern wisdom är det.
Wisdom är det.
Wisdom.
Ja.
Modern wisdom. Ja.
För han menar ju på att... Han är ju ganska desillusionerad eller på något sätt lite deprimerad igen. Mm. För han menar ju att men det är liksom, världen är så tokig nu så det är svårt att formulera en vettig kritik. Det är liksom ingen som... Det går lite inte fram. Han, och så jämför han... Det är en drastisk jämförelse då. Men liksom... Han kunde aldrig föreställa sig att det skulle bli så att man skulle välja mellan Joe Biden som president, som i princip är en senil person, och den lite mer tokiga, men i och för sig roliga personen då, Donald Trump. Han kunde inte föreställa sig att man skulle USA skulle hamna i en sån situation. Mm. Han uppfattade ju det som en katastrofalt dålig idé. Det är ungefär som han menar till med. Ja, men det är som att välja liksom, Ted Bundy och Jeffrey Dahmer. Mm. Liksom. Ja, men, vilken vill du ska ta hand om ditt barn idag? Ja. Ungefär, va? Det är liksom, nu hittar jag på det där senast. Men det är liksom, så han har en ganska mörk bild. Men hans analys... överlag tycker jag, jag håller ju med om honom om det mesta han säger, speciellt om universitet och sådär.
Men ett exempel, jag får bara göra ett tillägg. Ett exempel han gör, det är ju att när man sitter och pratar så här i podcast så lyfter det och så vidare. Mm. Att det har ingen effekt.
Nej.
För att institutionerna har isolerat sig från resten av världen. Så vi kan sitta här och säga att liksom Åsa Wikfors är ett skåp. Mm. Men det är liksom ingen inverkan på Stockholms universitet. För de har fortfarande en professor i filosofi där som är ett jävla skåp. Mm. Alltså det får ingen effekt. Nej. Jag tror han har helt rätt i det. Jag tror att
skotten är så vattentäta mellan den här poddvärlden och den etablissemanget. Ja. Som man måste då kalla det. Gammelmedia-etablissemanget har så starka...
Statsmedia och DN tycker ju att det är jättekäckt att hon har en professor där.
Ja.
Så de är ju...
Då säger de tycker att hon är jättesmart.
Ja, precis.
Jätteintelligent.
Ja. Hon är superbra.
Hon är superintelligent. Ja.
Och vi når inte in i det rummet, liksom. Nej. Jag är inte alls lika cynisk som han är, men jag förstår ju att det är... Alltså, jag menar, det här blir ju... Den här typen av verksamhet som vi håller på med, tack och lov fokuserar vi mer på kultur.
Ja.
Och där är det ju inte vattentäta skott. Nej, så att där har man mer rörelse. Visst, men när vi diskuterar det här är ju, effektlöst.
Ja, liksom. Precis. Ja. För det politiska världen är så tajt. Det är liksom, det är så... ja, det märker man ju också på sätt och vis.
Men de borde ju ha, fan, det jag önskar mig är att någon gång borde de ju... för att man kan ju trycka till dem politiskt då, att de helt enkelt bara, okej, men ni får inga pengar längre. För ni har gjort idioter till professorer liksom. Mm. Det kan man göra politiskt, det kan ju regeringen på sikt göra. Mm. Men man önskar ju att de själva hade någon som helst liksom... Att, oj, vad händer på Harvard nu? Vi kanske ska ha ett möte om det här på Stockholms universitet. Mm. Vad har hänt på Harvard nu? Hur ser vi på kompetens? Alltså man önskar att det fanns någon typ av självrannsakan i det. Jag har inte sett några tecken på det.
Nej, snarare tvärtom. Om vi tar det här som Anna-Karin Windhamn undersökte. Alltså universitetens analys av det här med... cancelkultur etc. I stort sett var det väl en, eller i hög grad en viss förnekelse av vissa av de här sakerna som hade hänt på konstverket.
Jag skulle säga att det är en fullständig förnekelse. Att man svarar inte på, det är ju regeringen i förlängningen, regeringen som har beställt en utredning om cancelkulturen på universitetet. Mm. Och då svarar man inte på den utredningens frågor. Utan det enda man hänvisar till är att man följer internationella protokoll. Och
Bologna,
vi följer även då när det finns, som Ivar Arpi och Anna-Karin har tagit upp, när det finns faktiska exempel på när det har blivit väldigt fel. Till exempel en forskare som har forskat på samisk kultur. Mm. Som har fått kritik för att inte han är same själv och sådana här saker. Mm. När det finns faktiska exempel så har man inte rört det. Utan man säger bara, tack, nej men vi har inga problem här liksom. Mm. Och det är ju jävligt oroväckande. Mm. Alltså, att det...
Nej, men det gör ju den här akademiska miljön till en död miljö som någon sa en gång. Och det är, liksom, det är ju så, det är ju fruktansvärt deprimerande på något sätt.
Ja, men det är deprimerande. Men det, jag försöker hålla mig... Jag försöker vara positiv också. Att jag menar, när jag studerade så fattar man ju att vissa av doktorerna var ju idioter. Mm. Och nu har det gått 10 år. Nu fattar man att vissa av professorerna också är idioter. Mm. Så var det ju inte förr. Du kunde ju inte vara en idiot och ha en professor. Så är det idag. Mm. Då ser jag det bara som att det de gör i längden, det är att då lämnar ju de intellektuella samtal och idéutveckling. De lämnar ju det till andra ställen. Mm. Så de öppnar ju upp för att bli utkonkurrerade. Mm. För jag menar liksom, det satt någon professor i Agenda förra veckan eller vad det var. Och ska prata om, vad fan var det nu?
Var det gender och sånt eller?
Ja, precis.
Ja, det var det. Ja.
Och då har de bjudit in liksom den värsta kommunisten de kan hitta till SVT. Mm. Och så sitter han där som har liksom en låtsasprofessur. Och som inte ens har en bakgrund i psykologi och ska prata om varför det är så att alla pojkar och män rustar fel i Sverige. Mm. De är högervridna för att de saknar utbildning och sånt liksom.
Men det tror jag också Windhamn och Arpi tog upp i sitt senaste, ett av de senaste under all kritik som någon...
Men det tror jag är bra, för att den personen där, han har ju helt cyniskt bara positionerat sig i ett system som faller. Mm. Han bara, okej, vad gör man? Hur ska man vara senator under Caligula? Mm. Ja, men det här är en fullkomligt dement, kaosartad miljö. Då positionerar man sig på det här sättet.
Mm. Då pussar man en häst. Gifter sig med en häst. Eller utnyttjar honom till liksom. Nej, men det här är en åsna. Nej, men egentligen en groda. Och sådär.
Och den här hästen är en riktig senator nu. För det har kejsaren sagt. Och jag ställer upp på det. Och jag tycker det är viktigt att vi inte bara har människor i senaten. Utan nu kan även hästarna ha representation där och sådär. Liksom, ja. Och det är det de här personerna gör. Jag menar, vaknar han upp på morgonen och tror på det han säger? Det tror inte jag. Inte en chans, jag tror inte det. Jag tror att han vet precis, det är det här man behöver säga. Han vet precis. Mm. För att han har varit så länge i det systemet och positionerat sig med rätt idéer. Mm.
Men jag funderar på det. Kan det inte vara så att människor som... det var någon kvinna som i och för sig, hon var en vanlig psykolog och sådär, ryska, som menade på att ryssarna var led av en masspsykos eller något liknande. Och det är ju liksom
drastiskt. Varför skulle de göra det?
Nej, men att de tyckte att Putin var så jävla bra och han är hjälte och sådär. Men det är liksom, jag håller med, det är för långt att dra den grejen. Men när folk börjar ljuga så mycket för sig själva och ljuga utåt, jag tror inte att det är så självklart att de förstår att de ljuger eller hittar på eller... utan de är inne i en liksom.
Jag tror att de gör...
De konfabulerar nästan, ja. I princip. Inte är medvetna om att de hittar på en egen verklighet. Eller, utan de lever helt enkelt. Eller, gubben, det var någon som tog upp komiker som säger att liksom, men manliga komiker då, som är liksom, men jag är superfeminist och sådär. Menar, det var han Kisin, någon britt. De komikerna som håller på så hela tiden och säger att de är superfeminister, de visar sig alltid att de är de största asen och liksom, ja. Mot kvinnor och sådär, va?
Men det tyder ju på att man ljuger, eller?
Nej, men jag tänker att det inte nödvändigtvis, utan att de tror
det.
Nej, att de tror att de är. De tror att de är. Men det är en psykologisk skevt försvar. Ja.
Jag har aldrig träffat en man som jag tycker är så här, ja, men fan, han verkar god liksom. Det verkar vara en skön person. Han är trovärdig. Mm. Jag har aldrig träffat en sån person som håller på med sånt. Aldrig. Mm. För att alla som har någon typ av moralisk kärna eller har något riktigt i sig, de gör inte det. De skulle inte ta det i sin mun.
Nej, för de är ju kongruenta, ja. Som vi brukar säga.
Precis.
De är ju kongruenta, de ljuger inte på det sättet. De ljuger inte på det sättet, de har inte den typen av vanföreställningar då, om sig själva. Som man växer fram, precis. På det sättet.
För det är ju Kapten Klänning är ju ett bra exempel.
Ja, precis.
Polischefen som åker fast för liksom våldtäkt och sånt. Ja, han står och föreläser om
kvinnans osäkerhet och otrygghet. Och så tänder han, det är ju jävligt skevt. Han var ju jävligt skev. Mm. Han tände små värmeljus och där och släcker ner i rummet för att beskriva det liksom... dunklet när kvinnan går ensam i mörkret. Förstår du, jävligt.
Men om jag hade varit kvinna, då hade jag nog, eller nej, jag ska säga som så här, om jag hade fått ge tips till kvinnor ifrån det manliga perspektivet, så ska jag uttrycka mig. Om jag hade gett ett tips till kvinnor ifrån det manliga perspektivet, så hade ju det varit bara, du vet, när någon säger så här, såna saker så här, känn efter i magen då liksom. Känn det, för att speciellt kvinnor, de har ju ett ormalarm i sin mage som identifierar och förskjuter ormar. Och det är ju så.
Menar
du
bokstavligt eller också symboliskt?
Jag menar symboliskt. Okay. Att ormen är ju mannen som tar sig i närheten av dig med smicker och med rätt åsikter och sådär. Och sen så är det är ju det som är hustrumisshandlaren. Så här, hustrumisshandlaren är ju aldrig den som så här bara, jag orkar inte med såna här bögiga åsikter. Det är så här, då får du träffa någon annan. Det är ju aldrig hustrumisshandlaren. Utan hustrumisshandlaren är ju den bara, åh, vad viktigt det du pratar om är, Anna-Lena, med det här med 58 könen. Det är ju hustrumisshandlaren liksom.
Ja, just det. Och så sedan misshandlar
det är ormen.
Henne. Ormen. Sedan misshandlar henne. Och sedan säger han att, ja, men jag är bara en liten pojke inombords.
Ja, precis.
Det är så jävla
klassiskt. Det är inte jag, det är min... Ja, precis. Och då är den pojken vill ut. Då slår han. Då slår han ifrån sig. Och...
jag fick aldrig en trygghet när jag var liten.
Nej, precis. Och det, men det tror jag... Nej, men jag tror att det är... jag tror att speciellt när män börjar spela det som en legend kallade för bitch politics.
Mm.
När män börjar spela bitch politics.
Mm.
Bitch politics är ju liksom när brudar i familjen eller något. När deras sociala spel, det är bitch politics. Mm. När de kanske snackar lite skit eller försöker skruva på något och...
Ja, du menar att det är kvinnans aggression eller aggressiva...
Det kan det vara, men kvinnans sociala politik, bitch politics liksom. Okay. Men när män börjar med bitch politics, då drar jag öronen åt mig. För att då vet man ju att där finns ju ingen... De är ju inte grundade i det maskulina liksom. Alltså typ män som plötsligt så här bara... Kan du verkligen lita på... Kan du verkligen lita på honom? Eller så här. När det är ju så jävla...
Försöker undergräva andras status.
Det är så jävla varning. För då är det, då vet man ju bara, den personen har ju inte liksom blivit skolad i det maskulina systemet.
Nej, precis.
För, för då tänker ju den personen att han ska undergräva andra. Och det är ju lågstatushapans grej.
Men för att återgå till Eric Weinstein... Jag får någon slags varningsvibb när jag lyssnar på honom.
Mm.
För det är så många saker med hans sätt att uttrycka sig som jag tycker är olustigt.
Ja, jag håller med dig.
Dels har han väldigt långa, man kan ju kalla det för egentligen maktknep och sådär. Va? Mm. Men det är liksom, han dels så hittar han på ord och begrepp som han liksom han talade om, jag visste inte vad det var på engelska, men jag förstod i den här podden och så här, men de har en trågmentalitet i den amerikanska politiken, eller det liksom, det vill säga att grisarna ska samlas vid tråget,
liksom, the trough,
the trough. Och så liksom bara slänger han ut sig det utan att förklara vad han menar i början. Det är liksom det, och så nu ska jag få vänta i 2 minuter tills det här liksom kommer fram. Så han håller på med sådana saker hela tiden, han hittar egna begrepp och ord och liksom är ska mystifiera saker och liksom dra och liksom linda in saker. Det är liksom, han gör mig jävligt irriterad.
Ja, precis. Men det är ju, och jag håller med dig. Och jag hade en vän en gång i tiden som trodde...
Hans brorsa är inte sån.
Nej, men jag hade en vän en gång i tiden som påminner om det. Och den vännen trodde alltid att det fanns ett tekniskt sätt att göra allting på.
Mm.
Så han var alltid i, liksom allt i allting så jävligt intelligent person, men han trodde alltid att det fanns liksom en teknisk lösning.
Mm.
Det är bäst att säga så här.
Mm.
Det här är det bästa sättet att förklara någonting på.
Mm.
En slags optimeringsideologi.
Fanatism eller
Och det tror jag han håller på med. Att det är det jag tror att han har tänkt, han har liksom tänkt för mycket på till exempel det är bättre att framställa sig så här än att göra så här. Det är alltså det är för mycket kognition liksom. Mm. Han är ju intelligent, Eric Weinstein.
Men, men i det fallet... Ja, smart. Han är ju intelligentare än vad jag är.
I mellanmänsklig kommunikation så är inte intelligens en fördel. Utan magkänsla, hjärta och att skjuta från höften är ofta det som det är då det händer någonting. Så här, ha lite fel eller var lite god eller säg någonting eller liksom gör ett felskämt eller alltså du vet och var
i... Nej, jag tror inte han kan inte göra fel. Han kan inte tänka att han gör fel.
Nej.
Han kan inte tänka sig att han snackar skit. Han kan inte, det liksom, det finns ingenting. Det kan inte skära sig där.
Nej, för han tänker för mycket.
Ja, och det är också därför han tycker att han inte har lyckats med...
Det är därför han är deprimerad.
Ja, det är därför han är deprimerad. Det är därför han har gett upp med det där sin jävla podd. The Portal.
Inom psykologin. Och jag tror Jordan B. Peterson har pratat om det här också. Men jag vet inte om jag snodde från honom eller litteraturen. Inom psykologin så är att hålla på och fundera på grejer. Det är samma sak som att må dåligt. Det är ingen skillnad på det. Om du håller på att fundera, då mår du dåligt.
Grubblar.
Det är samma sak. Om du testar...
Fundera på saker.
Ja, rumination.
Rumination, ja, ja precis. Ja.
Det är ingen skillnad. Så att om du liksom så här...
Som unga kvinnor gör ofta och är mer deprimerade på grund av det. Män kanske, eller unga killar, går och spelar dataspel istället för att ruminera. Eller rumination då.
Precis.
Mm. Och mindre deprimerade.
Ja, men det intressanta är att det är samma sak. Mm. För att... det intuitiva är att man ska försöka tänka sig ur ett problem. Men problemet är tänkandet. Och det är kontraintuitivt. Så när du håller på, när du är upptagen med annat, om du gör dig upptagen med datorspel, då mår du per definition bättre, för då tänker du mindre på dina problem. För att det är samma sak att tänka som att må dåligt. Det är inte intuitivt, men det är det här det är.
Speciellt det är ju väldigt dåligt att tänka på det som gör att du mår dåligt också. Så
det, ja, det är liksom, väl ännu värre, men det tänka och må dåligt är samma sak. Det är det jag försöker säga. Det är samma sak.
Det rena tänkandet är dåligt i sig, eller?
Nej, det har jag inte sagt. Jag har sagt att det är samma sak som att må dåligt.
Nej, men jag förstår vad du menar. Tänkandet har ju en sån positiv laddning på svenska. Däremot... grubblande och liksom när man håller på, det finns ett bättre ord för det. Så att säga.
Ja, okej, okay, sure. Men det går inte att särskilja det experimentellt, så kan man säga.
Okay.
Ja. Men i alla fall, och Eric Weinstein är han funderar och klurar på precis allting, och det du reagerar på, det jag reagerar på är att när man tänker för mycket så framstår man som falsk. För att han hela tiden garderar sig och har svårt att och det är därför därför inte han klarar av Donald Trump, för Donald Trump mår inte dåligt. Donald Trump mår great, för att han häver ur sig någonting, och ibland är det roligt, ibland är det fruktansvärt, det är bara någonting. Men det Donald Trump gör, det är det här, ja skitsamma, nästa. Det enda tanken som är i Donald Trumps huvud, det är det här, nästa, så boom. Och Donald Trump, det provocerar honom så jävla mycket att Donald Trump mår så jävla mycket bättre än Eric Weinstein. För att Donald Trump,
det är därför
det är därför Samuel Harris också hatar honom. För Donald Trump Donald Trump vaknar upp på morgonen och bara bla bla bla, och han är ju intelligent, Donald Trump, men han bara okej, okay, ja, men de här sakerna mår man bara dåligt av, så jag tänker inte på det. Vad är det jag gillar? Jag gillar guld gillar jag. Jag gillar pattar. Ja, men Melania, ja, men hon har bra pattar. Och guld, ja, jag har guld i hela mitt hem. Det är guld på väggarna. Ja, men bra, guld och pattar.
Guldskor.
Och sen efter det bara, nästa. Boom. Nästa, tänker han bara. Och han... och det är det här... Det är det som gör det så jävla jobbigt för kognitiva personer med Donald Trump. För att han... sticker in kniven i dem där det smärtar som mest. Och det är att det de håller på med hela dagarna, det är destruktivt för dem. Det är där han sticker in dolken. Han bara, du håller på att fundera hela tiden. Liksom. Du bara, ditt funderande är helt kass. Liksom. Där sticker han in dolken. Det är min tagning på det.
Ja,
liksom.
Nej, men ni köper det här rakt av. Liksom. Nej, men det är oerhört rolig tolkning också.
Ja, eller?
Ja, visst. Ja. Nej, men det är kul att du håller med mig om Erik och förklarar. Du förklarar
han är fruktansvärd.
Varför jag tycker illa om honom.
Men det
varför är inte hans bror på samma sätt? Eller det kanske är självklart, men det är liksom, hans bror är ju...
Hans bror kanske gillar pattar och guld.
Mer än vad han...
Ja, det kanske... Är du med?
Ja.
Det är liksom... Och det är det, och du vet, man kollar lite på kanske de guld... Jag gillar ju att kolla på de guldgrävarna på tv. Det har jag ju fullt i alla år.
Just det.
Man gräver guld. Ja. Och liksom man förenklar och är ärlig gentemot sig själv vad man tycker om.
Ja.
Liksom, på något sätt. Och jag tror Brett är närmare där. Han har också hållit på med biologi och inte matematik. Mm. Det är närmare. Mm. Så här, Brett njuter av... Fan, jag undrar vad hunden håller på med nu. Så sitter han och klurar på... hundens beteende. Och han pratar ju om sånt i sin podd. Han vet vad han tycker om. Det är nog det. Han vet vad han tycker om.
Ja, visst. Och det är liksom, han är mer nog kopplad, nu hittar jag på, liksom, han är nog kopplad mer till den han var när han var liten.
Ja, kanske.
Det är liksom, jag gillar djuren. Ja. Vad händer med djur? Vad gör djuret här? Nu gör det djuret det. Ja. Varför har den sådana tänder? Mm. Och liksom sådär. Det är liksom det är en slags naivitet i det. Snarare än det som Eric håller på med. Jag tror det är liksom, den ena brodern är mer i jorden och Eric är mer av en luftmänniskan som man skulle säga. Liksom. Ja. Han är i det blå.
Ja, men absolut. Och där kan man ju jobba med, där kan man jobba med sig själv. Det är ju det egentligen vi pratar om. Vi har terapi nu.
Ja, det har vi verkligen.
Med varandra och våra lyssnare. Ja. Eftersom att vi är tänkande människor.
Ja, ja, visst. Ja.
Men,
tänkande är dåligt, jag måste skriva
upp. Men det är det. Och det, man ska inte, det här är också en grej. Det är ju inte samma sak som att vara anti-intellektuell.
Nej.
Utan det handlar ju om att vara ärlig vad det är liksom. Och jag håller på med massa onödig krafts liksom. Men om man ska vara terapeutisk så tror jag liksom att såna här enkla saker som bara vad tycker man är gött? Vad tycker man är dåligt? Du vet, sådana här saker som bara är basic. Att man kan inte vara flyktig där som människa. För du behöver grunda dig i det.
Men det finns rumination. Jag tror att ett rättare ord, att obsessa över saker. Att tänka obsessivt, obsessa över saker. Det är det som är riktigt, riktigt dåligt.
Ja, fast då kan vi säga att det handlar ju bara om att okej, men om du gör det, då tänker du över en längre period. Alltså mår du mer dåligt bara för att det är en längre period. Alltså du kommer inte undan med det. Det är samma sak.
Det är ju själva saken, att det är tänkandet i sig.
Yes.
Jag vill verkligen
vill
att det ska vara så.
Du vill helst att det är så. Det är så. Och det är det. Man måste fejsa det. Att när man är upptagen med sitt arbete, när man är upptagen med någonting som gör att man lämnar sin egen fantasivärld. Som är inne i huvudet. När man är upptagen. Busy hands are happy hands. Så låter det på engelska. Och det är så det är. Det är gammal traditionell visdom liksom. Busy hands are happy hands. Det ska jag säga nästa gång någon kommer till mig som är ledsen. Men jag har funderat på det själv, för ibland mår ju inte jag heller bra såklart. Men jag mår, det är ändå väldigt sällan nu för tiden som jag överhuvudtaget mår särskilt dåligt liksom. Mm. Jag kan vara ner ibland och så, men jag har ändå knäckt det, känns som liksom. Mm. Jag är ofta ganska glad och fryntlig. Men liksom, och jag tror att det är det. Jag tror att den vägen som har hjälpt mig mest att helt enkelt bara ha mer lycka och glädje i livet.
Dataspel.
Ja, det är computer games. Nej, men det är att jag...
Du tänker på det, eller du går in i någon... Nej, nu skiter jag i det här. Eller,
ja, jag bara... Det här liksom. Tänker jag bara. Nästa liksom. Mm. Och hårt arbete. Mm. Hårt arbete, inte... fastna i egna tankar och vara hård mot sig själv med det också. Mm. Att man säger till sig själv, nu håller du på med det här. Mm. Det är det du gör nu. Att man är tydlig med sig själv. Nu gör du det här. Mm. Man kan säga det till sig själv. Mm. Så här fantiserar du om saker för att undvika världen eller nu det är det du gör nu, man bara konstaterar det.
En slags metakognitiv kommentar på
precis. Vi har ju precis, för vi har ju ändå tack och lov den typen av förmågor också liksom. Att vi kan ju ändå ändra våra tänkande liksom. Så ja. Jag vet inte, men det är väl bra. Fan vad bra, det blev lite terapi
här. Fan vad bra, verkligen. Det känns gött att vara tillbaka. Jag kände att jag var seg i början, men det tar ju ett tag innan man är efter en svår sjukdomsperiod.
Ja, precis. Det var inte de två ölen vi har druckit under inspelningen.
Nej.
Det var inte där geisten kom.
Nej, det var inte det.
Nej, men ja, men absolut. Men det,
även nykter är jag fruktansvärt spirituell.
Ja, så man kräks. Nej, jag skojar bara. Det gör jag inte. Ja, men fan vad bra. Men då har vi faktiskt gjort det vi ska. Och så försöker vi gör ett avsnitt till imorgon, tycker jag.
Ja, det kan vi göra. Ja. Studioavsnitt kanske. Precis. Om vi tar en kaffe eller någonting.
Men det gör vi. Vi får köra lite extra nu när vi har
varit så. Ja, får göra det. Vi kanske borde... Nej, vi ska inte bygga upp en, vad heter det?
En hype.
Vi har en
hype nu.
Ja, vi har en hype. Nej, men man hade ju kunnat tänka sig att man bygger upp liksom ett antal avsnitt som är liksom nödavsnitt om någon blir sjuk ett tag. Men
nej, det orkar inte. Nej, jag tycker det är gay. Jag gillar mer att, du vet, man sitter på en motorcykel och så gasar du.
Man gasar bara.
Och så är det en korsning med rödljus. Då blundar du bara och kör igenom den. det tänket förespråkar jag. Det är bara stäng ögonen och bara dra korsningen. Det är där jag lämnar idag.
Ja, men det är perfekt.
Ja. Ha det gott, Anders.
Ha det gott.
Hej.